Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion här med en person som har hört på radion för länge sedan. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Och vad heter den här fantastiska personen framför mig då?
Greta Johansson.
Ja. Och dig träffade jag på Vindfånget.
Ja.
I Trollbäcken. Du brukar vara där.
Ja, man kan säga varje måndag. Fast det händer väl någon gång att man inte kan. Men meningen är jag ska vara där varje måndag.
Ja, så mellan 10 och 12 så har ni trevligt. Ni äter goda mackor, dricker gott kaffe och lyssnar på något bra.
Alltid någon typ av underhållning eller något att titta på. Eller så.
Lyssna på.
Titta och lyssna på.
Ja. Och jag var då underhållningen sist.
Ja.
Men dig intervjuade jag inte där. Men då förstod jag att du hade blivit intervjuad av min far Åke Sandin.
Ja.
För 16 år sedan.
Ja.
Då var du så ung. Då var du 72 år.
Ja.
Ja.
72, ja det kan man säga.
Det var det va? 2010?
Mm. Mm, mm. Mm.
För det var också på våren.
Ja, det var det.
För du fyllde 73 maj va?
Ja.
Mm. Jag har koll på dig. Du märker det, Greta?
Jag märker det.
Jag har lyssnat på den intervjun.
Du kan lite siffror du också.
Ja, för det vi ska prata om att siffror har varit. Musik och siffror har varit ditt liv. Idag är du 88 år. Idag.
Ja.
Fyller snart.
89.
Japp.
I maj.
Det är en ansenlig ålder.
Ja, får man väl säga.
Ja, det är fantastiskt. Och du bor kvar på Bolmarvägen?
Ja.
Björkbacken?
Där har jag bott sedan 95.
95, ja.
I det huset. Sen bodde jag på andra sidan förut i 115 och det var mitt över. Och där bodde jag från 73.
Just det. Men du föddes någonstans i nordöstra Småland?
Ja, det kanske man kallar det för. Det säger vi väl sällan. Men det var i... Ja, man kan säga nu Hultsfreds kommun, nära Vimmerby.
Nära Vimmerby, ja. Och där växte du upp i liksom med kossor och
ja, på en riktig liten bondgård. Ja. Rejäl gammaldags bondgård.
Just det.
Och där bor jag fortfarande på somrarna och har mitt föräldrahem kvar än just idag. Det.
Och du har syskon också?
Ja, två stycken hade jag. Ja. Ingen som lever.
Ingen som lever? Nej.
Bara jag. Och sen har jag två brorsbarn som bor där nere.
Det är fantastiskt att ha den kontakten.
Ja, mycket, ja, mycket bra.
Och du gick ju inte så många år i skolan. För på din tid så behövde man inte gå så många år i skolan, var det så?
Man gick bara 7 år.
Man gick bara 7 år?
Ja, det var ju före det här nya som kom. Jag tror det kom någonstans i början på 60-talet. 62 tror jag minns att man började här och ha 9-årig.
Ja, precis. Men du gick sen vidare och pluggade på folkhögskolan.
Ja, just det.
Och du vet att du berättade för min far Åke Sandin att det var, tyckte du alla skulle gå på.
Ja, för det är så fantastiskt bra. Nu kan jag ju inte säga hur det är i dagens samhälle.
Nej.
För det här handlar ju om 50-talet.
50-talet, ja.
Men då var det väldigt trevligt och bra.
Ja, och sen tog du någonting som heter realen.
Ja, det kan man säga.
Vad är det?
Ja, men vi som, minns inte du det?
Jag gick inte på den. Jag gick i vanliga grundskolan, gymnasiet.
Det var det man gör ju normalt sett. Om vi säger min bror som studerade, han efter 7:an då, eller då kunde man gå från 6:an och över till realen.
Ja.
Och det var 3 eller 4-årig
real. Så det var högstadiet kan man säga, fast på en annan
något
variant.
Liknande då, men det
liknande.
Ja. Sen var det lite längre. Man, ja, högstadiet, ja men vad heter det som man går till från 16 idag?
Det är gymnasiet.
Ja, just det. Mer åt gymnasiet och realen. Aha, kan man säga.
Okej, är samma.
Sen när man är 19 går man ut gymnasiet och så kan man börja plugga då på universitet eller så.
Just det.
Mm. Det gjorde man efter studenten då.
Jaha, så när man var klar med realen så tog man studenten?
Studenten sen, ja. Och efter det, som jag tänkte, min bror gjorde allt det där så jag kan det. Han tog studenten 55 och så studerade han på universitet och sen och så.
Ja, det var så man skulle göra. Och det var inte alla som gjorde det på den tiden?
Nej, absolut inte.
Nej. Och du läste matte, var din grej?
Ja, det kan man säga.
Du gillar siffror?
Ja.
Gillar du fortfarande siffror?
Ja, det är ju det jag gillar än idag.
Du gör det?
Jag sysslar med det och jag kan ju mycket med folk, hur de fyller år och vad, tider och när vi gjorde det och så. Men däremot så är det mycket annat man glömmer istället.
Ja. Jag är också duktig på, var duktig på siffror, men jag idag är inte alls lika duktig. Jag måste ha liksom papper och penna när jag ska räkna, eller en dator gärna. Ja. Ja.
Jo, det är klart. Men nu finns det ju så mycket annat. Ja. Det fanns ju inte då.
Precis. Och sen hörde jag på det här programmet att du jobbade på en herrgård 1956.
Mm.
Och det var en stor grej för dig.
Ja, man kan säga så här att när jag tog det jobbet, och visste jag inte så mycket. Jag var en sån som bara hoppade på vad som helst. Och så hade jag så fantastiska föräldrar som bara ta det och jobba. Du behöver inte jobba här. Och vi klarar oss. Då.
Vi klarar, ja.
Det var Odensviholms herrgård i närheten av Gamleby.
Ja.
Och det var ju på den tiden så ägdes det då av familjen Flitvård.
Och vilka var det?
Ja, de var, om det är något känt man ska säga, så var de barnbarn till Gunnar Wennerberg.
Okej, ja.
Som har skrivit Gluntarna till exempel och så.
Så de var musikaliskt duktiga?
Ja.
Ja.
Mannen då, det var två syskon som ägde det. Och han var pianist, han var alltså proffs kan man säga. Så han hade egna konserter på Konserthuset i Stockholm.
Oj, ja. Men du kunde ju också spela. Du började spela orgel, hörde jag.
Ja, när jag var 13-14.
Och då måste man ju berätta, när man gick i skolan, för det var även när jag gick i skolan, jag började här på Stimmet, då fanns det en liten orgel längst fram som fröken spelade på varje morgon.
Tramporgel, ja.
Ja, och då var det lite morgonsamling.
Ja.
Visst var det så på det? Det var som
det
man
var
hade.
Det var ju på min tid också.
Ja, precis.
Och undan för undan, så på slutet när jag gick i skolan, då hade jag kommit så långt så då kunde jag spela den där låten, om det nu var en psalm eller en annan sån. Då sa min magister, peka bara på mig och sådär, sätter vi orgen ungefär.
Ja, och då lärde du det på gehör eller?
Nej, jag hade nog till 99% noter.
Du hade
jag
det?
Jag har ingen gehörs direkt. Så.
Nej, så du lärde dig spela... Och sjöng också i kör, va?
Ja, och när det gällde spel, då gick jag hos kantorn i Vena församling naturligtvis.
Det var där man lärde sig?
Ja, en gång i veckan gick jag där
och
tränade. Och så tränade jag hemma då, för då var min pappa så snäll och trevlig så han köpte en orgel till mig.
Man köpte inte piano på den tiden, man köpte
Nej,
orgel.
Nej, orgel. Och den orgeln har jag än idag i Svartorva.
Alltså, har du?
Som min gård heter.
Ja, och du kan spela på den?
Ja.
Men jag som inte kan så här så mycket... Det orgel, det är som ett piano fast man trampar också.
Ja, just det, för att få luft så här. Ja.
Luft, ja. Mm. Men om man går till en riktigt fin kyrka som har en riktigt fin kyrkorgel, då har de ju massa klaviatur och grejer.
Det är skillnaden.
Det är ännu större,
ja,
ännu finare.
Ja. Men de spelar ju med fötterna också.
De spelar med fötterna också.
Jag var bara tvungen att trampa för att få luft.
Okej, det är luft man har här.
Ja,
jag tänkte, här lär jag mig något nytt. Jag kan ingenting om sånt.
Ja, då, den finns som sagt kvar nu i mitt hem.
Vad roligt. Ja. När du var 24 år kom du till Trollbäcken.
Ja, jag hamnade ju i Stockholm först. Jag bodde i Johanneshov från januari till oktober någonting.
Ja. Och hur kom det sig att du hamnade sen i Trollbäcken då?
Jo, det var för att jag arbetade med en kvinna som bodde på Bergvägen 11. Och hade en villa där och så hade de inrätt. Så de hade en riktigt liten lägenhet med kök och sådär i bottenvåningen på huset.
Aha.
Det finns bara en idag det huset. Jag åker förbi där lite då och då.
Och där bosatte du dig?
Ja, jag behövde ju ha bostad för då blev jag ju gravid så småningom rätt så tidigt här. Då, för jag hade ju... När jag flyttade hit så var det ju naturligtvis för en man som också flyttade hit. Fast det har jag inte sagt så mycket om.
Nej, det hörde jag ingenting om.
Nej, inte då.
Nej.
Det var ingen, när det inte Åke frågade något så, och det gick inte fram någonting.
Nej.
Det var inte nödvändigt, men det kan man säga då. För Mats föddes redan november 61 och jag flyttade hit slutet av 60.
Okej.
Okay. Och då var ju även Mats pappas flyttade hit och sådär.
Ni bodde där tillsammans i början?
Ja, jag är aldrig riktigt tillsammans. För att jag flyttade hit med en tjejkompis.
Aha.
Och vi hade samma namn, vet du, Greta Johansson båda två.
Ja, praktiskt.
Och han flyttade och hade en annan bostad. För han fick arbete, han hade arbete direkt bara när han kom hit.
Så du blev egentligen ensamstående mamma?
Ja, inte förrän 65. För att vi hade ju kontakt hela tiden. Bara att vi bodde aldrig riktigt ihop.
Nej.
Men vi hade ju kontakt hela tiden och levde som ett par.
Ja, men var det inte så på 60-talet att det var liksom började bli okej? Ett, hur såg man på det från Småland? Det var inte så lätt, va?
Inte helt okej naturligtvis. Nej. Men mina föräldrar visste att deras dotter kan man inte göra någonting åt. Hon gör som hon vill. Hon klarar det, hon kan det, hon orkar det. Och jag har varit sen Mats var 3,5 år, då så särade vi på oss helt.
Ja, ja.
Sen dess har jag varit ensamstående mamma då.
Ja. Och för att jag är född 57, min syster är född också 1961.
Ja,
och jag föddes också av en mamma, så då hade mina föräldrar ingen, de var inte gifta.
Nej.
Nej. Och det var ju skamligt nere på västkusten och i Norrland där de kom ifrån. Men här i Stockholm tror jag inte det var lika
inte
farligt.
Inte på samma sätt, det går inte.
Det var lite friare här, va?
Det var väl lite fria, fast jag brydde mig väl aldrig så mycket vad andra sa. Det struntade jag i. För jag var ju så stark själv och tänkte det är inga problem. Och jag hade så fantastiskt. Jag hittade ju ett väldigt bra arbete. Och när jag hade blivit, jag inte kunde arbeta längre, då var det helt klart. Då säger de så här, men då försöker vi ju ge dig så vi kommer att hålla på. Och de åkte till mig i Trollbäcken från Katarinavängen och gav mig arbeten. Så jag kunde arbeta hemma jättemycket.
Aha, du kunde det.
Redan på den tiden. Men det var nog för att jag var så stark och de visste att det där klarade hon. Så de kom till mig med apparater och sådär.
Ja, för du kunde ekonomi.
Ja,
för det var din grej.
Och det var ju inte datoriseringen då. Nej. Det var ju vanliga
apparater. Sen räknapparater man snurra.
Bokföring, det skrev man för hand och så. Ja,
var
just det.
Ja. Men du jobbade ju, hörde jag då, på Tykoflex.
Ja,
1963,
det då började jag augusti 63, ja. Hos Anders, nej inte alls, men senare år är det ju Anders Örjes.
Ja.
Och som har nu avlidit förra året.
Ja, jag hörde det, ja.
2025, ja.
Och du sa att han var en grabb, sa du, i andra programmet.
Ja, han var 18 år när han skrev till mig, som jag har sparat än idag. Det skulle jag ha haft med mig. En så underbar fin dikt och att med det som han skrev till mig när han var 18 år.
Ja, vad roligt. Mm. Ja, för då var ju du en vuxen kvinna,
ja,
på 26.
Jag var en mer lite tantig för honom.
Vad roligt. Ja,
för men det finns andra, det finns en annan som du känner som du intervjuade lite. Som också jobbade där 63 och han går till Vindfånget nu.
Vem är det?
G. Törnqvist.
Ja, Göran Törnqvist! Mm.
Aha, han har jag känt sen dess och jag kallar honom den där ungen, säger jag än idag till honom.
Ja, för att han är yngre än dig.
Ja, han var 19 när jag började jobba där då. Och då klart, då var de ju...
Smågrabbar.
Ja.
Omogna dessutom.
Och vi har kontakt än idag.
Ja, han var ju också där på Vindfånget. Och jag känner Göran därför att han har ju också varit med i våran båtklubb.
Ja,
Trollbäckens båtsällskap.
Och bott här hela sitt liv och sådär.
Men sen tyckte jag var väldigt roligt. För du berättade också om någonting som jag inte tror att jag någonsin har hört förut.
Mm.
Att i en källarlokal på Björkbacken så fanns det lite små kontor. Det vet jag, för jag är uppväxt där. Vi flyttade dit 64 till Björkbacken. Och det fanns ju många ställen där det var små firman
hyra in sig
i källaren.
Ja,
källarlokaler.
Ja.
Och där jobbade du i en firma som heter Catco.
Catco, C-A-T-C-O.
Och vem var det som drev den?
Jan Hugo Stenbäck.
Den store Stenbäck?
Ja. Alltså jag har haft ett sånt liv. Men vem ska jag prata med det om?
Men det är ju fantastiskt. Det har gjort en fantastisk tv-serie om hans liv.
Ja,
såg du den?
Absolut. Satt jag ju där förstås och sa jag vill helst vara ensam för jag ska lyssna på varenda liten ton.
Ja. Var det en... Du som kände honom, för du beskriver honom som väldigt vänlig,
mycket,
väldigt omtänksam.
Mycket.
Ja. Och han har ju beskrivits ganska elakt ibland i media, i och med att han utmanade hela tv.
Avundsjukan i Sverige.
Ja, men stämde, tyckte du, tv-serien? Var stämde lite grann om hans liv?
Ja, det mesta stämde väl kan man säga. För det är ju lite, det blev ju naturligtvis lite cirkus med hans syskon och sånt där.
Ja, det var det.
Det har ju också med det med pengar och det är...
Ja.
Jag kan inte riktigt avgöra det, för jag var ju inte inblandad direkt i familjen på det sättet.
Nej. Men när du jobbade hos honom då, på mitten av 60-talet, då var ju han ju ingen kändis.
Nej.
Men hans pappa var ju...
Ja, just det. Advokatfirman Lagerlöf på Strandvägen.
Ja, och hans syster var ju... Hon Uggla, va? Eller?
Ja, just det. Men hon hade inte riktigt kommit så långt då heller. Det var på gränsen hon höll på att komma ut i politiken då, för hon var ju äldre än honom.
Ja.
Men det var nog inte på 70-talet som hon blev mera...
Okej, mer känd.
Ja, det tror jag.
Ja. Margareta av Ugglas.
För det här som visades i tv, det var ju senare.
Just det, för det var ju då som allting hände.
Det här, du förstår, det var ju 24-25-årig pojke.
Som drev en, vadå, vad var det för filmar?
Ja, han började med det här med tryck på skoltröjor.
Jaha.
Det var Jan Stenbeck som började med.
Så ni hade en sån firma där alltså?
Ja, visst.
Jaha.
Jag tänkte inte på det, kunde jag ha tagit med.
Aha.
Jag har sådana som gjordes till Mats på den tiden.
Men då var det alltså en slags kontor där på Björkbacken, så du skötte administrationen.
Ja, och så hade vi då någon sån här som ritade mönstren.
Där på kontoret?
Ja,
och skickade till tryckeri?
Ja, just det. Och det tryckeriet på den tiden, det var i Finland, för det var ett speciellt med samhällstryck som var nytt. Och du har ingen minne av sånt.
Jag vet inte.
Eller.
Jag kommer inte ihåg.
Det började då, så det var lite finare. Liksom. Det blev ett sånt där mjukt, fint tryck.
Jaha.
Som han hade hittat då någonstans utomlands. För han får ju fladdra det lite extra mycket då. Sådär.
Men du fick liksom lite kontakt med honom och hans familj. Och hans dåvarande flickvän hette Katarina.
Katarina.
Någonting.
Ja, just det. Nu kommer det där med efternamnet. Det är ju så när hennes pappa var högsta chef på Nationalmuseum på den tiden.
Var hennes pappa det?
Ja.
Men, så du jobbade där några år. Sen jobbade du ju jättelänge, hörde jag. Det här är en intervju som min far igen har gjort, så att jag har ju fusklappen framför här.
Alla andra glömt också.
Ja, för att, exakt. Man kommer ju knappt ihåg vad man lyssnade på igår.
Mm.
Men du jobbade ju med... 16 år med pensioner, först på Köpmannaförbundet.
Ja, Sveriges Köpmannaförbund.
Och sen jobbar du vidare på Vasaförsäkring och sen på Länsförsäkringar.
Ja.
Så du jobbar egentligen hela ditt liv med...
Kapitalförvaltning kan man säga, som ett ord. Då började jag ju med... Det var ju inte så mycket... Det fanns aktier hos Jan Stenbeck också, men väldigt, väldigt liten skala, förstår du. På 60-talet, det var ju inte många som började med sånt då. Men jag fick ju upp ögonen för det kan man säga då.
Men du lärde dig själv, för du gick ingen speciell utbildning för det här.
Nej, det tror jag inte.
Du lärde dig själv?
Ja, det tror jag. Jag har ingen minne av att jag gick någon utbildning. Nej, men undan för undan kom man in i nästan de alla. Jag vet, just när jag jobbade hos Jan Stenbeck, då fanns det en finanskille som var före mig där.
Ja.
Och han bara sa så här, han lärde mig lite saker. Och så.
Hur gick upp och ner på börsen?
Ja, just det, lite sådana saker. Och sen, och det där fixade du, Greta. Och sen sa han också när han slutade. Om, när du slutar här, då vill jag att du söker upp mig. För jag, du och jag, vi jobbar så bra ihop, sa han. Sådär, då, när jag började med det här.
Aha,
jag tycker det var jättekul med kapitalförvaltning naturligtvis. Och så.
Ja, vad roligt. Ja.
Men sen sa han att Köpmannaförbundet var ett fantastiskt trevligt ställe. Och där jobbade jag som sagt för 16 år. Det var på Kungsgatan 19.
Just det.
Så jag har åkt från City här i Tyresö centrum till Kungsgatan, eller Hötorgs tunnelbana, i 35 år.
Oj. Men du bodde hela tiden sen när du flyttade från Trollbäcken, flyttade till Björkbacken. Har du bott där?
Nej, inte Björkbacken, men på andra sidan. Pluto kan man säga.
Du hade bott i Pluto från början?
Det huset som är ut med vägen, 115. Det är långa hus som är ut med vägen.
Var det där du bodde hela
tiden? Exakt mitt över. Ja.
Aha.
Där bodde jag från 60, mitten på 60-talet då. 65 tror jag det var. Till 95.
Okej.
När jag flyttade där uppifrån och sa att man kunde ha byggt en bana, så kunde möblerna ha hasat över och in... Och då bodde jag på tredje våningen och här var ju bottenplanet där jag bor än idag.
Ja, och det är väl, alltså Björkbacken, i och med att jag är uppväxt där, det som är fantastiskt med Björkbacken, det är ju att de här utrymmena mellan husen, ingenting sånt byggs ju idag.
Nej.
Trots att det var, vi bodde ju med limporna närmast Bormavägen, och då kunde man tog kikare, kunde man se in på andra sidan i deras vardagsrum. Men annars kunde man stå naken, för det var ingen som kunde se. Det är så långt mellan husen.
Det är samma hus har jag, fast jag har första efter äldrebo, gamla Björkbacken.
Du har den?
Och sen har jag det första huset efter det.
Och då är det nära till centrum också.
Ja. Och sen har jag gavel och sådär. Så där du säger, man kan se in till nästa och lite sådär. Men det är ju bara om man har intresse och det har inte jag så tittar inte.
Nej. Och sen är det väldigt bra med utrymmen mellan husen. Och när jag växte upp där, och det här var ju alltså 64, då var det i och med att det var i port till 6 hushåll och i varje hushåll fanns det minst en eller två ungar. Ja. Så vi var ju liksom hur många barn som helst på Björkbacken. Mm. Och det var väl också på Pluto. Det var också fullt med ungar där.
Det var det absolut.
Så det var väldigt bra för din
son. Det var hyreslägenheter och det var trots allt Björkbacken att köpa. Och det hade kunde ju inte alla på den tiden observera. Ja. Det är skillnad idag med ekonomi och så.
Ja, det,
det kan jag verkligen säga och berätta och tala om. Att vilken skillnad det är hur man kan köpa och behandla. För det inte ens jag. Jag kunde inte köpa någon lägenhet förrän 95.
Nej,
då var första gången jag kunde. Och då var det en viss tid som det var ganska billigt.
Var det precis när det var någon lågkonjunktur?
Ja,
då?
Det var någonting som hände där
då folk inte kunde sälja sina hus. Precis. Men din son då, Mats, han gick på Nybyda skola.
Ja, och även i Njursär. Det är lite olika låg och mellanstadiet var nog i Njursjö kanske.
Ja, precis. Det var det nog. Ja, låg och mellan är där. Och sen Nyboda på högstadiet. Och då lärde han känna Åke Sandin. För han var lärare där på hans tid. Och din son spelade också tennis.
Ja, som din syster.
Ja, de är födda samtidigt. Och det måste ju varit en fantastisk tid när Tyresö var ju, Trollbäckens tennisklubb var ju stor på tennis.
Ja, absolut, jag tänkte på det var stora de var.
Ja, och det var ju en bredd. Ja, alla spelade ju tennis.
Bland de bättre i Sverige.
Ja,
också,
precis. Och det var ju, vi var ju alla inspirerade.
Hon var väl etta din syster ett tag?
Hon var det.
Aha,
hon
åkte runt världen och spelade. Det minns ju jag då, tack vare.
Hon var ju tennisproffs under sina unga år.
Ja.
Och jag då som försökte lära mig spela, jag spelar ju tennis också, men jag var ju aldrig någon stjärna. Och ha en 4 år yngre syster som klodden i tennis. Jag var ju liksom, när jag var 13 var hon 9. Mm. Liksom, och när jag var 15 så skopade hon ut mig, liksom, hon var 11. Alltså det var bara sluta spela tennis. När man, alltså det gick under min värdighet. Så att jag var en duktig supporter, hejade på henne och var med i Båstad och alla de här ställena och klappade så gott jag kunde.
Men
det var kul, det var en kul grej för tennisklubben var ju också en väldigt stor gemenskap.
Ja, absolut.
Bra fester hade de också.
Ja, jag minns, det minns jag då sånt där som man tänkte med. Man hade ju flera man kände som spelade så där, men jag kommer inte ihåg namnet så där.
Nej.
Men genom Mats så blev det ju lite så där. Men han slutade väl med det, för sen började han mera med golf kan man säga, så att han.
När golfbanan sen byggdes ut?
Han satt sig för cykeln här i Vållis och cyklade till Saltsjöbaden, så när han varit.
Aha, vad han bra.
Den energin.
Mycket
han kunde
bra.
Ringa till mig på jobbet och säga nu är jag hemma från han jobbar på posten. Nu åker, cyklar jag iväg till Saltsjöbaden.
Ja, men precis, det var ju ganska nära över Ertavik. Ja. Men det här med musik och sång. Du var ju med och bildade Tyresö kammarkör.
Ja, jag var med från första kvällen kan man säga.
Då måste du berätta. I det andra programmet nämnde ni Solveig Bark.
Ja, just det.
Som är en känd person inom det, va?
Hon är fortfarande min. Jag tänkte ringa till henne igår kväll.
Ja.
Men det blev aldrig, det blev för sent. Och nu idag hann jag inte heller. Och säger, nu ska jag ringa och säga att nu har jag varit på en inspelning igen.
Ja, och då nämner vi henne och hälsar till henne förstås. Men då får du berätta. Hur kom det sig att ni bildade Tyresö kammarkör?
Ja, alltså det var så här att jag längtade hela tiden efter att sjunga i kör. Och då hade inte jag kommit in i någon kör här i Tyresö.
Det fanns körer redan då,
ja,
många.
Ja, det fanns ju Josef Nilsson som hade så här kyrkokören i Tyresö och så. Ja. Det fanns det.
Mm.
Men då var det så här att Solveig Bark blev anställd här i församlingen då som musikdirektör. Och då tyckte hon att hon ville ha en antar, vet inte vad jag ska säga, bättre, eller det är inte rätta ordet heller, för det var väl inget pip. Men hon ville ha något med lite yngre människor. Du vet, de där kyrkokörerna, det var ju mera nästan bara pensionärer på den tiden.
Ja, de som en gång börjar vill inte sluta.
Nej,
det är så roligt att sjunga.
Vi måste tänka på att det är fortfarande där 60-talet, det var helt annan gammal stil hur det har blivit förändrat.
Och var det inte också så här ute i Tyresö? Att här ute bodde ju människor som hade växt upp här.
Just det var så nytt, ja.
Och då var det liksom, sen kom det massa inflyttade människor. Och vi gick ju från, vad var det, 6 000 invånare till 27 000 invånare.
Snabbt.
Så alla de här nya människorna trängde på.
Ja. Så lite så var det. Och då var det så här att november 65 så hade... Jo, då hade vi i Olausson som, kommer du ihåg honom, som var, jobbade på tv?
Ja.
I Lindahl och bodde han.
Ja, Rigmor Olausson hette hans fru.
Det, ja,
och jag var kollega heter... faktiskt med honom. Jag kommer inte ihåg honom just nu.
Bara en sån sak som jag var väldigt god med honom och kan inte ens komma
Torbjörn.
Ihåg. Torbjörn Olausson.
Ja, yes. Det var han som gjorde de här kungaporträtten, ja, på tv.
Det. Och då var det ju så att även sånt här tyckte han ju då liksom att det skulle kunna vara, för det är ju en fin kyrka. Och
ja,
sånt där var otrevligt. Fast det var ju inte tv, det var ju bara radio.
Ja, precis.
Nej, förresten ljuger nu. Det kanske var tv.
Ja, men han jobbar ju på tv. Kanske, ja, han kanske jobbar på
radio
innan.
Det kanske blev bland det första. För sen var ju vi 4-5 gånger i tv och sjöng. Och det var tack vare Torbjörn. Så jag just blev det. Ju väldigt bekant med honom, kan jag säga.
Ja, just det.
Så jag träffade honom på andra ställen i Sverige och på somrarna.
Och då, men var det varje söndag så hade man gudstjänst på tv. Och man fick se...
Ja, nej, absolut inte varje söndag. Nej,
men jag menar, Sveriges Television sände ju gudstjänst.
Det började nog vid den tiden.
Ja, och då åkte man till olika kyrkor,
ja,
så att man kunde följa gudstjänst.
Men första gången då var det Allhelgonadagen 65, så skulle vi ha klockan 6 på kvällen sådär, med, ja, som lite konsertaktigt och sådär, och med någon präst eller biskop, det var någon känd präst eller vad det var. Och då ville Solveig Bark att vi skulle försöka få igång en ny och yngre kör.
En liten vacker kör.
Ja, lite sådär. Yngre då, för hon och jag är lika gamla, nämligen hon var 28 år då.
Ja.
Och då var det så här att hon var från Köping, så hon kände några människor här i Tyresö. Några sådär som hon kontaktade, och då kände de mig och så här. Och så blev vi 8-10 stycken första kvällen, och sen blev vi mer och mer. Och så sjöng vi i tv på den gudstjänsten. Allhelgonadagen 65.
Ja, fantastiskt.
Och då kom jag ihåg att min son, han var ju då hos en familj som tog hand om honom. Och hans sätt att se sin mamma på tv, det sa de, det var obeskrivligt.
Roligt.
65. Han hade väl aldrig sett någon människa som kände igen på tv. Så.
Ja, vad roligt.
Ja, det är sådana här små, lite kul.
Anekdot.
Ja.
Men du var sopran.
Ja.
Jag kan ingenting om körsång. Är det så att när man ska gå med en kör får man testa liksom vad man passar bäst? Eller säger de bara till dig, du får sjunga allt.
Det beror
får...
på vilka krav man har på den kören.
Okay.
För den kören jag sjunger i nu är det inga namn, där har man nog inga sådana kontroller.
Nej. Tror jag. För är det inte så att körsång, det är en av Sveriges största folkrörelser?
Jag tror folk det. Jag
älskar det. Att sjunga i kör.
Och det är ju väldigt bra. Och just det sista året nu i höstas särskilt har de skrivit väldigt mycket om hur bra det är att sjunga i kör.
Ja.
För kroppen och andningen och det här.
Allting.
Och jag har sjungit mer eller mindre sedan jag var 15 år.
Ja.
Och nu sitter jag här och tror att jag är bra så här.
Men Greta, det här med sång... Är det någonting som liksom man har med sig eller lär man sig det här? Vad tror du?
Alltså, då kan jag säga att grunden måste man ha. För det finns människor som inte har sångröst.
Ja.
Det finns det. Ja. Fast en del vill inte tro det.
Mm, mm.
Men så måste det vara.
Och ta toner, är det någonting man kan lära sig eller är det också en förmåga?
Ja, alltså... Sen klart att man kan lära sig mycket, men lite grann måste man ha från grunden.
Från grunden.
Jag. Från helt enkelt som och bara så, allt det här. Att vi kan prata, att vi har ljud och så.
Ja.
Och så tror jag då att man kan även ta lite sånger. Hur många barn sjunger ju väldigt mycket fint och små sånger och så.
Ja, exakt.
Mamma och pappa sitter där med dem. Men det finns de som aldrig kan lära sig riktiga melodier.
Okej. Okay. För jag ser ju nu, jag gjorde ett reportage på Tyresökören fyller ju 50 år, så var där och lyssnade lite grann. Och då står de ju med noter. De har ju man läser.
Ja,
man måste sjunga efter noter alltså.
Ja, måste det ordet kanske inte jag ska använda. För att det varierar ju, men alltså i Tyresö kan man kör.
Ja.
Och i andra sådana här stora kör här, då har man det. Och det måste man kunna.
Det måste man kunna.
Anser jag, för annars ska man inte få vara med i en kör.
Nej. Men hur är det med ålder då? För att ens röst förändras ju.
Ja.
Hur funkar det?
Ja,
blir man inte lite ledsen då, när man tappar rösten?
Ja, jag vet inte om jag blev så ledsen, men alltså jag fick ju sluta den naturligtvis när jag var mellan 60-70 någonting.
Ja.
Och idag kanske 65, mellan 65 och 70 kanske man får vara. Ja, det är jag osäker på.
Ja.
Men inte hur gamla som helst.
Nej.
För då ska man gå över till en gammal kör.
Ja.
Jag till exempel sjunger i SPF-kören och då är det ju nästan bara...
Ja, men är det inte så? För att det tycker jag är väldigt kul. Jag tror att du pratade om Cindy Peters i förra programmet. Hon var en sån här person som kom till Sverige och fick liksom alla tycka det var roligt att sjunga.
Ja.
Och nu finns det också körer man kan gå med i. Alla kan sjunga, heter det.
Mm.
Och lite grann så är det väl glädjen.
Ja.
För jag kommer ihåg när man gick i plugget på musik. Då skulle man, jag som tur var spelade lite instrument så jag fick bra betyg, men då skulle man sjunga upp liksom. Och då kunde man, nej du kan inte sjunga, eller man kunde sjunga. Man var liksom, man slog ner på, så att mycket av den här, jag skulle gärna vela att sjunga i kör om inte jag hade en musiklärare som liksom kritiserade en.
Det har alltid diskuterats väldigt mycket och jag vill inte sitta och säga för mycket, men en sak kan jag säga, att alla kan inte sjunga. Alla kan inte hålla en melodi.
Nej, okej.
Det är bara så.
Ja, det är okej.
Jag hör ju så väl då. Jag har fortfarande absolut nästan full hörsel. Ännu när det gäller vanlig.
Fantastiskt bra. Ja.
Och då så är det väldigt svårt nu tycker jag när jag sitter i en körövning och hör att en del de bara sjunger lika toner som helst. Så, men...
Jag förstår. Oh, men är man proffs är man ju proffs.
Ja, absolut inte proffs på något sätt när det gäller det. Det är mera väldigt, väldigt enkelt och vanligt. Men jag har älskat att sjunga naturligtvis.
Ja, jag förstår. Men det måste ju vara en jätteglädje.
Och min pappa kom lite grann ifrån en sångarfamilj.
Ja.
Så det var han som understödde hela tiden det här att jag skulle få en orgel. Och jag gick ju, han betalade ju för mig att jag gick och spelade. Det var ju en kantor jag gick. Han skulle väl ha 100 i veckan eller vad det var på den tiden.
Ja. Har den här sångarglädjen gått vidare till din son?
Nej, det kan man väl inte. Nej, inte riktigt så där. Han började väl att spela lite, men det blev inte så mycket.
Nej.
Ja, på och den tiden... ingen som sjunger. Jag tror inte mina barnbarn direkt så där.
Ja, för du har barnbarn nu.
Mm, nej, nej.
Två stycken.
33 och 36.
Och du har barnbarns barn?
Ja, ett.
Ett? Mm. Hur gammal är barnbarnsbarnet?
7 månader.
Nej, men gud vad... Vad häftigt.
Underbart.
Det måste vara mysigt. Ja. Bor de i närheten så du kan träffa dem?
Ja, blandat. I Tallkrogen.
Ja, men det är ändå ganska nära.
Men även i Skåne vissa tider då. Så det är blandat.
Ja,
men nu är de i Tallkrogen just. Så i fredag så var han hos mig då. Han,
ja, vad roligt.
Sju månader som började då. Krafsa.
Ja, men det är jättetrevligt. Mm. Men när jag träffade dig sist där på Vindfånget i Trollbäckens kyrka, då pratade du om några resor, tror jag du pratade om.
Alltså att jag reser så mycket, ja.
Ja, det pratade du inte med Åke Sandin om, så att då tänkte jag, någonting nytt ska vi ha i det här programmet också.
Ja.
Vad tänkte du på då?
Det är helt, alltså jag håller på, då började jag, fanns det någonting som bildades 1986 kanske började, som blev kallat för världskör, World Festival Choir, VFC.
Aha.
Och det hade vi turen då att det var några här från Tyresö som var med där. Och det var ett gäng som började åka med dem och så bildades det så stort. Så de började 88-89 att resa till Asien. Då var det folk över hela världen.
Ja, vad roligt.
Och huvudkontoret och allting sköttes från Norge.
Ja.
Så att jag är väldigt... Norrmännen är ett fantastiskt folk för mig. För kära någon vad de har ordnat.
Ja.
Och först var jag till Australien. Men då var det så dyrt. Så då hade jag ensamstående med den här kvinnan. Då fortfarande kanske... Men Mats hade väl jobb och så. Men ändå... Jag kunde faktiskt inte hänga med. För det handlar ju om så mycket. Man betalade allting.
Ja.
Men sen 1990, då var vi på arenan i Verona.
Oj.
Och sjöng. Då, vi var ju nästan bortåt kanske 1000 eller något sånt där. Det var den här världskören.
Ja, just det.
Och det var då som Pavarotti var tenorsolist och var med oss i VFC, World Festival Choir.
Jaha, vad roligt. Du har sjungit med honom.
På flera ställen nu. Ja, visst. Ja, i Globen.
Jaha.
Det är inspelat av Sveriges Radio och SVT har spelat in. Skivan när Pavarotti sjöng med oss i Globen. Vi sjöng Verdis Requiem. Och så var vi i Norge förstås och i Köpenhamn och i München. Och
Så du reste framförallt med sången, ja, i kören?
Ja, just det. Reste med,
men när ni reste olika länder, då fick ni också lite sightseeing?
Man kanske var en vecka på varje ställe. Och gjorde man ju allt möjligt.
Allt möjligt, ja.
Och så var vi i Kina i 3 veckor.
Var det i Kina?
Då sjöng vi vid Stora torget där i Peking.
Gjorde ni? Vad tyckte kineserna om det här då?
Ja, jag sa inte att, men där ligger Folkets hus.
Ja,
där han som den stora stjärnan i taket, han som pratade i veckan här nu, Xing Ping eller vad de heter, där sjöng vi i det huset. Men den röda stjärnan i sådana där hus.
Okej. Okay. Och uppskattade, för de har ju helt annan musik i Kina.
Ja, det var packat med folk. Man har ingen aning om vad de då tyckte. Det var väl applåder som var. Ja, alltså, men jag upplevde, det här var 99, vi var i Kina. Och jag upplevde, sen var vi i terrakotta. Vi sjöng vid terrakottaarmén. Och vi sjöng i Shanghai, i konserthuset i Shanghai.
Vad roligt.
Ja, men det är ju så otroligt. Det är ingen som kan fatta det här livet egentligen.
Men var ni ett samma gäng som åkte för det mesta? Det lite olika?
Det vet man aldrig. Vi var ju kanske
från olika körer.
500-700 människor från olika länder.
Okay.
Så här i Stockholm var vi väl kanske bara
så ni var
30, 40, 50.
Så ni tog ihop dem? Och så, men den dirigenten att få ihop alla dessa människor?
Ja, det var en norsk dirigent. Ja, alltså, till exempel Norge och Sverige, vi träffades i Karlstad och övade tillsammans.
Aha.
Och norrmännen, engelsmännen, de fick öva hos sig. Och schweizer och tyskar, de övade hos sig. Vi övade samma sång. Och sen träffades vi och han övade. Det var ju värdestek vi skulle sjunga.
Men dirigenten då som ska få ihop allt det?
Han kanske fladdrade lite, det kommer jag inte riktigt ihåg.
Nej, det var fantastiskt.
Men det var en världsgrej, så det var ju sånt som kostade mycket pengar. Men då hade jag kommit så långt här i livet.
Med dina aktier.
Så att till exempel världsutställningen i Sevilla kom jag på. Aha. Där var vi med den kören.
Vad roligt.
Plus att men det var jag också med Tyresö kammarkör. Så jag var 2 gånger på världsutställningen i Sevilla. Och vi har sjungit på världsbiblioteket i Alexandria. Jag har sjungit.
Alltså det låter ju fantastiskt.
Det har så mycket sånt så det...
Men du är också aktiv i SPF tydligen då?
Ja, jag har haft jobb i kören i 6-7 år nu. Men jag blev avtackad. Men jag sjunger fortfarande. Ja. Sen har jag jobbat med hembygdsföreningen och allt sånt där. Jag har varit i styrelsen i många år.
Har du varit med i hembygdsföreningen också?
Massor.
Vad roligt.
Ja, jag har varit med i styrelsen i många år.
För att det är också en fantastisk förening.
Ja, men absolut. Jag har varit med i allt sånt där trevligt.
Allt sånt där trevligt.
Och bra och så här och så här. Ja. Och så nu har man årsmöte imorgon kväll, så då ska man med dit.
och det måste ju också innebära att du känner ganska mycket folk då. Om du har varit så här föreningsaktiv.
Ja, känner. Det är ju så här att när jag går ute så här och när jag går på Ica eller så. Hej Greta.
Ja, du vet, kommer inte ihåg.
Vem är det?
Ja, just det.
Ursäkta. Jag får be om ursäkt ständigt och jämt, för jag kan ju inte komma ihåg alla.
Du säger inte bara hej bara. Jag brukar, jag skäms ibland folk som jag har intervjuat och namnet finns inte i huvudet.
Nej. Alltså, det är ju inte alltid jag säger bara hej väl. Ja, men det beror ju på om vi blir sittande mer än bevivande. Då måste jag ju då. Ja. Ursäkta, men jag måste fråga. Men alltså, förstår du? Och så säger jag då att jag är dålig på namn.
Ja, det visst. Men det är man. Alltså, det är inte så lätt. Och Tyresö är ju så pass många. Att jag kan tänka mig att i en mindre ort där det kanske är 400-500 människor. Ja, ja. Då kommer man ihåg allihopa. Men vi är ju så många i den här kommunen. Är man då aktiv i flera föreningar.
Det är ju
så
mycket nu.
Så blir det tusentals människor man måste hålla ordning på.
Runt 50 000 är det ju nu. Och då blir det väldigt mycket nya. Sådär. Och så samtidigt så kanske de ser mig då i körerna. Och sådär. För jag uppträdde ju med SPF-kör. Händer ju det och sådär då.
Ja.
Men det blir mindre och mindre sånt nu kan man säga. Ja. Och så. Men... Man har ju varit med mycket.
Fattar. Om du ska sammanfatta ditt liv, det ska man ju aldrig göra för att man ska ju leva i 100 år. Men om du då tänker att du flyttade hit till Tyresö, där du egentligen haft majoriteten av ditt liv. Hur har livet i Tyresö varit tycker du? Och vad tycker du om vår kommun?
Jag tycker att Tyresö är en mycket trevlig och bra kommun.
Mm.
Och jag är väldigt glad, ska jag säga, det säger jag ständigt, att... att komma som jag, bara snabbt som ögat till Stockholm vid årsskiftet 60-61. Och hamna så och träffa en person som gjorde att jag hamnade på Bergvägen i Trollbäcken.
Ja.
Det är jag så glad och tacksam för, och det säger jag igen. Och grannarna där som jag bodde bredvid där, deras ena dotter som blev som en halvsyster till Mats. Vi har kontakt, vi hade kontakt igår.
Jaha, fantastiskt.
Ja, och en annan granne har ringt mig idag och så berättar jag det här. Och henne har jag känt sedan hon var 2 år också. Sen början av 60-talet. Och nu så bara så här, ring och berätta i eftermiddag, Greta, vad som hände.
Men jag
är tacksam för.
Du är tacksam för. Min teori också när det gäller liksom den här sammanhållningen som ändå finns i Tyresö, tror jag är 2 grejer. Det ena är att det här är ingen genomfartskommun.
De som åker hit, åker hit för att vara här. Stanna och bo här, för det är fint och det är vackert och det är bra miljö.
För massa andra kommuner åker man bara rakt igenom. Ibland vet man inte ens om att man är Huddinge.
Nej, till exempel. Nej, för det är vägen igenom.
Och sen tror jag också när alla ni som flyttar hit i början av 60-talet, mina föräldrar också, då börjar man skapa ett samhälle tillsammans.
Absolut.
Så det här var ett nybyggarsamhälle på många sätt.
Och jag har ett ord som jag ska säga, det kan vara intressant. Jag har aldrig kunnat tänka mig att bo så jag ska gå ut på en trottoar.
Nej.
Och nu har de ju, som jag absolut inte gillar mitt ut för mig, där är det trottoar. Men jag skulle aldrig flytta till ett hus där jag går ut på en trottoar. För är man född i skogarna i Småland, då kan man inte det. Så känner jag det.
Ja.
Och Björkbacken har då inte trottoar på det sättet.
Nej, och Björkbacken har väldigt mycket natur.
Absolut, sin hela Tyresö då.
Ja, hela Tyresö, ännu mer.
Men har jag ju förmånen att ha bil och sådär.
Och du gillar att köra bil.
Jag älskar det och så. Så det far iväg bara.
Du far iväg bara det.
Ja, så nu till exempel efter min del. Klart jag far väl ut någonstans.
Och... ja, det är jätteroligt. Tack så mycket Greta Johansson som undrar om du hade någonting att prata om. Vi skulle kunna hålla på i 2 timmar till.
Absolut.
Men jättekul att få höra om dig och jättekul att du trivs så bra i Tyresö och på Björkbacken.
Det är jag glad för, kan man säga. Och att du är så, Tyresö.
Ja, och att du är så aktiv.
Har man vuxit upp i en socken på landet, det är ju trots allt hela den här tiden, även om det har blivit lite väl mycket nu i centrum, men man behöver ju inte åka så långt för man är ut på landet.
Nej, precis.
Så det är väl det som jag har ju landet i grunden.
Ja, vi har något liknande. Vi är någon slags idyllisk skärgårdskommun.
Ja, absolut.
Ja. Och jag som har haft det här fantastiskt trevliga samtalen med Greta, jag heter Ann Sandin Lindgren. Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.